I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Niklas Steve utbildade sig till logonom, men närde en dröm om att bli trädgårdsmästare. Nu, 9 år senare, så är han klar trädgårdsmästare och har precis startat upp sitt företag Villa Sundahl Trädgård. Tillsammans med sin man, inredningsprofilen och journalisten Svante Ökvist. Genom sitt Instagramkonto Villa Sundahl Trädgård delar han generöst med sig med inspiration om odling och trädgård. I det här avsnittet så berättar han om sitt stora intresse för att skapa gröna rum. Och så svarar han på de vanligaste frågorna som många ställer till honom. Välkommen till inredningspodden Niklas Steve.
Tack så mycket, tack.
Äntligen.
Ja, det säger jag med.
Ja.
Som man har väntat på inredningspodden.
Men du, när du tog din examen som logonom. Vi måste bara börja med det. För vad är det för skillnad på logoped och logonom?
Logonomen arbetar ju mer med hur rösten låter, alltså vad är det som kommer ut, vad är det som vi tilltalas av kanske i en röst, retorik och så vidare, det estetiska. Medan logopeden arbetar kanske mer med att träna ett visst språkljud, kanske en skadad röst. Så logonomen väldigt mycket med hur det låter och det vi kan ju påverka det otroligt mycket.
Du skulle ju kunna jobba som en sån här som härmar röster.
Imitatör.
Imitatör.
Ja, det är min nästa karriär, förstår du. Ja.
Men du har ju din examen i som logonom. Mm. Och när du tog den så skrev du någonting som jag läste. För du skrev att kanske lurade en ny karriär runt hörnet. Varför inte trädgårdsmästare? Och nu så sitter vi här 9 år senare. Och du är precis klar trädgårdsmästare. Hur kom det sig att det blev så här?
Menar du att jag skrev så där?
Ja.
Det är ju jättehäftigt.
Ja.
Nu när du säger det så kanske det ringer någon klocka. Jo, men alltså så här, trädgårdsmästare, det tror jag har varit hela mitt liv. Jag har liksom hållit på med trädgård, aktivt med egen trädgård och även andra trädgårdar. Det har jag hållit på med kanske 25-30 år när vi har haft hus, jag och Svante. Och även när jag var yngre, när jag växte upp i Sundborn i Dalarna, så var det väldigt mycket trädgård runt omkring mig. Min mamma hade trädgård och min mormor och morfar som jag inte kände så mycket eftersom han dog när jag var ganska liten. Men det har alltid funnits det här med odling och det har varit en naturlig del av livet. Och så har det också varit för mig att trädgård, nej men det här med att leva med trädgård, det är så självklart, så viktigt. Det är så stor del av mig.
Har det påverkat just att du växte upp på landet? Har det varit en starkt bidragande orsak att du växte upp där du gjorde? Jag tänker, du växte ju verkligen upp mitt i skogen, kan man säga. Dalaskogen.
Jag hade egentligen granne med Kalarsengården i Sundborn. Det var där som jag växte upp. Nej, men det var väl... Dels var jag väldigt intresserad så här av blommor och tyckte att det var väldigt roligt och fick hjälpa till väldigt mycket sådär. Men det är klart att jag från tidig ålder har haft ett intresse för trädgård. Och sen då man återgår lite grann till just att jag sa att det väntar en ny karriär, vilket det absolut i högsta grad gör, så har jag väl känt det de senaste åren att jag vill gärna jobba med det här mera. Jag jobbar ju jämt hemma i min trädgård och jag läser om trädgård och jag lever verkligen hela tiden med trädgård. Men det som är så häftigt med trädgård är ju att det finns alltid någonting nytt att lära sig. Man blir liksom aldrig fullärd, känner jag. Och när jag bestämde mig då för att nu ska jag liksom få mitt körkort, för det handlar ju lite grann om det. Jag har liksom hållit på med trädgård i snart 30 år. Med hantverket trädgård, alltså odlat, planterat, sått och så vidare. Men nu har jag då min formella behörighet om man får kalla det för det.
Din dubbelexamen.
Ja, men exakt sådär. Att jag också snart kan få kalla mig för trädgårdsmästare. Nej, men det har alltid varit en jättestor del av mitt liv. Och sen blev det på något sätt då för kanske 4 år sedan att jag kände att amen, jag vill jobba med det här. Jag vill ha det här som mitt yrke också.
Vad är det liksom i det här trädgårdsmästaryrket som gjort att du så starkt vill arbeta med det för andra?
Ja, det är en väldigt bra fråga, för att det är ju väldigt mysigt att vara hemma i sin egen trädgård också. Nej, men det är väl det att jag känner att jag har en kunskap som jag gärna vill dela med mig av. Eller att jag, liksom, jag känner att jag får en uppskattning och bekräftelse när jag kan det här jobbet, om man säger så. Känner jag liksom att jag är ju bra på det här. Varför ska jag inte kunna också liksom ha glädje av det då, att det kan vara mitt yrke också. Att inte be om ursäkt för att jag är bra på trädgård. Nej, jag ska vara stolt över det, och jag kan komma hem till dig, jag kan komma hem till andra människor, och det kan bli mitt levebröd, så att säga.
Men jag tror de som lyssnar nu också tänker att du hade precis tagit en examen i ett yrke, och så kände du ändå att nej, men det lurar något annat här. Det är ju ganska vågat att du, för jag tänker att många av oss, man har sin examen och man lunkar på där.
Mm.
Och så tänker man, ja men jag har ju det här jobbet, jag har den här examen. Mm. Och så kanske man inte orkar känna efter att, ja men egentligen så skulle jag vilja ta steget.
Mm.
Vad var det som gjorde att du till slut vågade det?
Mm. Ja, det är en jättebra fråga, för att precis som du säger, det här med att man har en trygghet, man kanske har sitt arbete, och så lunkar det på, och man har sin lön och så vidare. Men jag kände väl att jag måste göra det här innan jag liksom ska lämna det här livet. Nu ska jag inte lämna det just nu, men du vet, man har ju inte hela livet på sig. Och så är det ju också med en trädgård, att ibland är det lite bråttom sådär, man måste liksom ta tag i saker för att det ska bli någonting. Man kanske måste välja ett stort träd, för att man har inte hela livet på sig att se det här trädet växa upp, så att säga.
Mm.
Men hur jag vågade ta klivet, dels var det väl liksom lite olika omständigheter som gjorde att jag behövde fundera på var ska jag jobba någonstans. Och då var det också så att det blev aktuellt med att starta Villa Sundahl trädgård mer professionellt.
Jag tycker du beskrev det så fint på er nya hemsida, just att det här att skapa gröna rum.
Ja.
Och det är någonting som du måste ha en fingertoppskänsla för. För där vi sitter nu, omgivna av i växthuset, omgivna av trädgården, så är det just, du har ju byggt upp de här rummen. Ibland så tänker jag, det är väl kanske också någonting som man bara har i sig.
Mm.
Att kunna ha den här förmågan att skapa sådana här rum.
Mm.
För hur kommer man ens på tanken? Hur vet man hur man ska skapa det här?
Hur vet man var man ska börja? Ja, men det är klart att jag tror att jag, om man ska säga att jag har en fallenhet för att se möjligheter i en trädgård. Jag kan liksom se, ja men här kanske vi ska ha en sittplats, här kanske vi ska ha en liten häck som omsluter det här lilla gröna rummet, här kanske vi behöver en rabatt för att det passar in, och det är väl min styrka på något sätt, att jag kan se i olika miljöer vad som kan passa och inte passa. Sen har jag ju i den här trädgården, så har jag ju liksom varit sådär otroligt envis och slitit och kämpat med stenar och byggt och grejat och ångrat mig 100-tals gånger, varför skulle jag dra igång det här projektet. Så att det är inte bara att det kommer flygande sen en trevlig liten del av trädgården. Jag har liksom kämpat otroligt mycket också.
Är det så att du har ångrat dig 100-tals gånger?
Nej, men några gånger kanske i alla fall. Nej, men man kan ju starta projekt som man undrar, varför skulle jag göra det här? Hur ska jag kunna ro det här i land? Hur ska det här bli snyggt? Det har jag verkligen funderat på några gånger.
Och man kan ju bara tänka då, när jag vänder mig om här, så är det ju stenbumlingar som är enorma. Som du har fått lov att, vad ska man säga, spränga eller bearbeta.
Jo, men alltså dels då det här växthuset där vi sitter i, där där var det bygglovet som styrde placeringen av det. För att vi hade tänkt på en annan plats först. Men så blev det här. Och då var vi tvungna att spränga en liten tårtbit av ett berg. Och så blev det en massa extra jobb, eller vad man nu ska säga. Men också det att kunna se möjligheten att det här blev mycket, mycket bättre egentligen än våran första tanke. Och det tror jag också är en styrka, att jag kan se möjligheterna i en plats eller i en trädgård, att jag menar, så här kan vi göra här. Men det är klart att det grundar sig i ett jättestort intresse för trädgård, för det här gröna rummet, att se potentialen i en plats, verkligen.
När du besöker nya platser, när du kommer hem till någons trädgård, är du en sån som känner direkt att åh, här skulle man kunna göra så här?
Ja, det är lite lustigt, för att jag får ofta frågan, så eftersom jag har jobbat så mycket med röster, så kan folk fråga mig så här efter en stund: sitter du och analyserar min röst nu? Och det gör jag inte direkt på det sättet. Och det är väl samma sak med när jag kommer hem till någons trädgård, så tänker inte jag så här: oh, här skulle jag göra en stengång, här skulle jag göra en rabatt. Men efter en stund så kanske tanken sätter fart och man tänker, nej men här kanske man skulle kunna ha en liten mur, eller här kanske man skulle kunna ha en rabatt, och så kunde man ha en stor sten där, det skulle bli jättesnyggt. Så att visst, tankarna är igång sådär.
Mm, och så, men du är inte den som kommenterar och säger att här skulle
det
kunna,
nej. Nej, det är inte min.
Jag tänkte på en annan sak. Du och din man Svante, ni har ju bott på många olika platser där ni har skapat helt fantastiska trädgårdar. Mm. Men den här trädgårdsresan, jag har ju tittat på massa bilder och man tänker att nej, men alltså, varför flyttar de från den där? Varför flyttar de från Mörke? Varför flyttar de därifrån?
Ja.
Men jag tänkte att de som lyssnar ska få följa med på er trädgårdsresa. För den började på en balkong på Söder.
Precis. Det var ju faktiskt nästan 30 år sedan som vi flyttade in på Högbergsgatan. Och där hade vi en balkong, och det var liksom som ett penthouse kan man säga. Så att vi hade liksom taken runt omkring oss. Och där började jag odla ganska rejält sådär med stora krukor och tomater och så vidare. Men då tog jag liksom de här taken i anspråk där, vilket kanske inte var helt okej. Men det var liksom första lilla trädgården. Jättetrevlig.
Och enligt vissa källor så var det så mycket odlingar så det knappt gick att sitta där.
Det kan ha varit så.
men sen så, då köpte ni sen ett, vad som ser ut att ha varit ett fantastiskt ställe med en fantastisk trädgård på Mörkö.
Mm. Precis. Det var faktiskt en jättetrevlig plats, precis som du säger, utanför Järna, Södertälje, på Mörkö. Och där bodde vi i, 8 år kanske. Men då hade vi så här lägenhet i stan och landställe, och det blev väldigt mycket åka fram och tillbaka. Och när jag blev pappa då för 17 år sedan snart, så då kände jag att jag vill bo på en plats. Jag vill skapa en plats där vi är och ha en trädgård. Och det är där vi sitter nu. Så att det har varit en resa, men det har varit en rolig resa, men det är klart det har varit mycket jobb med alla trädgårdar också. Men Mörke var jättefint, och det var väl egentligen den där trädgården när man experimenterar. Jag kunde inte så mycket, så att jag tryckte in hur mycket som helst i rabatterna där. Och det var, när jag ser på bilder idag så är det massor med färg och hipp som happ och sådär. Men det var lite charmigt sådär.
Mm.
Men det var väl där jag började frös och verbena. Det var där det började liksom med jätteverbenan.
Jag skrattar för att det var den som jag har ju följt Niklas konto på Instagram under ett långt tag. Och jätteverbenan, den såg ut att vara väldigt häftig att odla, för den blev ju så stor. Ja. Så jag härmade ju dig där.
Mm. Mm. Jag tror att jag kallades för verbenamannen. Sådär. Det är han som odlar verbenor som har dem överallt. Och det är ju en fantastisk växt sådär. Och, ja. Så det är väl 25 år sedan jag började frösa jätteverbena.
Mm, den blir ju enormt hög.
Den blir jättestor, ja. Och den frösås ju sen i grus och mellan plattor, så det kan ju bli som ett riktigt ogräs också. Jag vet inte om du har upplevt det.
Nej, tyvärr. Det skulle ju vara skönt, så man slapp hålla på med en sort.
Ja.
Men sen efter det så flyttade ni då, för ni har ju hållit på och flyttat och odlat trädgårdar.
Jag var tvungen att räkna på fingrarna, men alltså, jag tror att det är 4 trädgårdar. Mörkö och sen hamnade vi i Tullinge. En fantastisk plats. Det var också en jättetrevlig trädgård. Som, vi bodde där bara 1,5 år. Det var liksom inte rätt läge. Det var liksom så här långt att pendla fram och tillbaka. Och, ja, av olika skäl så passade det inte vårt liv liksom. Enligt mig. Svante kanske har en annan uppfattning. Men hur som helst, vi bodde där 1,5 år. Men, och det var också en jättetrevlig plats.
Kom, när du hade flyttat trädgård då, du hade ju satsat väldigt mycket energi på Mörkö. Och så kom du till Tullinge.
Mm.
Hann du utveckla den någonting?
Jag flyttade med mig en del sådär buxbomsklot och lite olika saker. Men idag när jag ser tillbaka på Tullinge trädgården, man kan ju se den på vår hemsida. Den är jättetrevlig faktiskt. Så kan jag ju se otroliga potential i den trädgården. Tullinge är ju sådär kallaste platsen i hela Stockholmsregionen. Så att det är ganska tuffa vintrar där ute. Men jättefint, och vi hade sjövatten man kunde vattna med. Det var så nära sjön där, så att vi hade eget sjövatten som vi kunde vattna obegränsat med. Och det var ju en otrolig lyx.
Mm. Och sen efter det så började ni ju hitta hit i Sköndal.
Sen kom vi till Sköndal och här har vi bott på, det här är tredje huset på samma gata. Och tredje trädgården också då. Men, och vissa växter som jag har här runt omkring oss nu har ju fått följa med på hela den här resan också. Jag har liksom så här grävt upp. Jag har varit väldigt tydlig till de som har köpt trädgården att det här buxbomsklotet, det ingår inte i köpet. Eller den här pionen, den kommer jag att ta med mig. Så att det har inte varit några sådana smusslande. Men en
jag har
del
inte varit
saker,
där på nätten och grävt upp i smitt.
Nej, men jag kunde kanske. Men jag har faktiskt skött mig där.
Men det är ju lite roligt just att ni har det tredje gången som ni har bytt på samma gata.
Mm.
Men det här känns ju som att det här, nu kan det inte bli bättre.
Nej, alltså den här platsen är så, den passar oss så himla bra. Det är dels nära skogen, men också att det är en ganska stor tomt. Och grunden i den här trädgården, Villa Sundahl trädgård, det var ju Walter Bauer som ritade den här trädgården på mitten på 50-talet, 1955. Och då var det väl tänkt att det skulle vara en ganska så lättskött trädgård för paret som bodde här, Eskil Sundahl och hans hustru, som byggde huset. Och idag så har ju jag liksom byggt vidare då på Walter Bauers grund, om man säger så. Och det känns ganska bra att kunna känna att nej, men det finns en grund, men vi har också liksom valt våra årsringar i trädgården. Vi har skapat det här så att man inte är låst i att nej, men trädgården ska vara så här för att Walter Bauer då, som var en väldigt erkänd trädgårdsarkitekt, att man inte vågar liksom röra hans verk, om man säger så.
Mm.
Så att det finns en grund som fortfarande är kvar runt huset som är från 50-talet. Och sen så har jag och Svante byggt vidare och skapat den här platsen.
Mm. Är det där någonting som har varit en del funderande kring? Just när man har en sån trädgårdsarkitekt som har en plan, noggrann plan, och så känner man att nej, men det här, vi vill ju skapa det här.
Mm, jag förstår hur du tänker. Nej, men så här var det, att när vi flyttade in här då för 8 år sedan, så var det ju otroligt igenvuxet. Alltså man såg nästan inte plattorna runt huset, för att det var så mycket gräs. Och det var den damen som bodde här innan vi flyttade in, hon älskade allt som växte. Men det kunde ju också vara som att det kom ett litet bokträd liksom precis in till huset, och så fick det stå kvar. Så att det var otroligt vildvuxet när vi flyttade in. Så första halvåret så höll jag bara på liksom att skrapa plattor med en skrapa och köra bort mängder med gräs, ogräs, torv. Alltså det var verkligen vildvuxet. Och det tror jag underlättade där att man kände att nej, men det finns en grund, men vi sätter ändå våran egen prägel.
Mm.
Det kanske hade varit svårare om man hade flyttat in och det var en sån där välartad trädgård och det var Walter Bauers och det var tipptopp. Men nu var det inte det. Det var riktigt vildvuxet, men ganska charmigt. Men jag har slitit väldigt mycket med skottkärran upp och ner för berget här med att gräva bort massa saker. Och sen gjorde vi den här stora förändringen för 3 år sedan kanske. Den här delen vi sitter i nu, det var ju bara som en slänt, en backe. Också med, ja det växte lite som det ville här. Det var som en, ja, jag vet inte, ruffig plats. Men det var massa sly som växte och det var så där. Så det var inget organiserat, utan här har vi då terrasserat och gjort en riktig struktur på trädgården.
Nej, men när ni flyttade in, så just du började röja för fullt. Jag tycker det är lite skönt med dig, för att du vissa människor går in och säger, nu ska vi göra en plan, så här ska det bli. Tjong, bang, så. Men du har ju tagit det lite steg för steg. Är det för att du vill känna in hur det ska vara? Sen kostar det ju såklart väldigt mycket.
Nej, men det är lite lustigt. De här grundstenarna, som då stora granitblocken som ligger här, som vi har terrasserat den här delen med, de hittade jag på Blocket, och det var ganska många år sedan innan vi ens började med trädgården. Och det är lite typiskt mig, att jag hittar någonting så här som jag tänker att wow, det där kommer jag ha användning för i livet. Så de köpte jag, och sen
alltså, de är ju gigantiska.
De är gigantiska, ja. Och det är grundstenar från en lada nere i Sörmland. Men jag såg bara framför mig, de där kommer bli helt perfekta med att göra bänkar eller bord eller någonting. Och sen så kom de verkligen till användning då när vi skulle terrassera trädgården här.
Så de kom hit, ni tog hit dem, och så stod de här ett antal år?
Ja, de låg här nere och alla grannar frågade, när ska du göra någonting med de där stenblocken som ligger här i backen? Och jag bara, jo, det kommer en dag när jag ska göra det. Och när vi väl satte fart med den här delen, då kände jag bara att där ska de ju vara. Så de är ju fantastiskt bra just det här för att terrassera trädgården. Eftersom det var bara en backe här förut.
Det ser ju ut som det har funnits här hela tiden.
Ja, nej, men så att jag har egentligen, klart att jag har haft en plan för den här delen av trädgården. Men det är inte så att jag har en jättenoggrann skiss som jag följer och tänker att så här ska det bli och så här ska det se ut om 2-3 år, utan jag går väldigt mycket på känslan.
Men sen en stor förändring som jag tänkte, jag ställde också lite frågor innan till, jag vet, de som följer det, och just växthuset kom ju upp då, för det är många som går i tankar på just att man vill ha ett sånt här växthus. Hur tog ni det beslutet att jo, men nu ska vi sätta igång det här?
Ja, men alltså, jag har alltid drömt om att ha haft ett växthus, och nu fick vi möjligheten att köpa det här växthuset som hade stått på Millesgården genom Sweden Greenhouse. Och jag är jätteglad för att det är så här stort. Det är 25 kvadrat. Attefalls, dåvarande Attefalls reglerna, eller vad man säger. Så att, och att kunna använda det så mycket som vi gör. Vi använder det ju året runt. Det är som vårt landställe, brukar vi skoja och säga. Vi sitter här och äter och vi umgås här och vi dricker kaffe här och jag kan dra mig undan här. Men sen är det ju också ett fungerande växthus, alltså med, jag har ju tomater och basilika och plantor som ska planteras ut, får liksom så här, eller avhärdas här nere. Och sen också en del medelhavsväxter, blyblommorna här som står och väntar på att de ska flytta ut sen.
Ja, det är de här fantastiska.
Det blir som stora buskar sen.
Ja, det är nog nästa projekt jag ska testa efter att ha sett dina bilder. De blir så fina.
De är jättefina, och det är redan några små blommor här som kommer. Så det är båda gott.
Ja, men jag tänker på det här med växthus. Den som går i sådana funderingar. Ni har ju valt att ha en kamin. Ni har dragit in vatten. Vad är dina bästa tips för de som går i de här funderingarna? Vad ska man tänka på?
Liksom att man kan ju tänka sig det med storleken på ett växthus. Alltså att verkligen tänka igenom. Nu vet jag att det kanske inte man har möjlighet att bygga ett stort växthus. Men att man uppskattar ofta att ha några fler kvadratmeter om man har möjlighet. Sen att åka runt och titta på växthus. Man kanske kan besöka olika utställningar. Känna in material. Fundera igenom vad passar oss bäst. Och sen så också det här med att när man väl har kommit till det här med att man ska bygga växthuset. Nu har vi valt att ha en betongplatta, och det är jag jätteglad för att det blir ju mer som en innerkänsla även om vi är utomhus. Man kan ju ha grus också i växthuset, men det blir ju lite mera ja, utomhuskänsla då. Eftersom vi använder det året runt, tycker jag att det är liksom lite skönt att man kan sopa och hålla rent här och så vidare.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Till dig som lyssnar på Inredningspodden med mig, Johanna Hullander, så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mailadress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com. Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda som du har lärt dig av att bygga ett sånt här stort växthus?
Ja, du. Nu får man ju bygga 30 kvadrat med attefall, så jag skulle gärna ha 5 kvadratmeter till. Nej, men alltså jag är glad. Jag tycker det här med bevattning, nu har inte jag liksom installerat det än. Vi har dragit fram ledningar, men det är ju någonting som är, man uppskattar otroligt mycket när det väl är igång. För det är klart att det är lite pyssligt med att ha växthus. Man kan ju inte liksom åka till Mallorca i 3 veckor mitt i sommaren och tänka sig att växthuset klarar sig själv. Det är ju tyvärr så att man måste se till att någon sköter om det eller vattnar. Så lite pyssligt sådär. Men bevattning är väldigt, väldigt bra. Och det har ju kommit väldigt mycket bra produkter nu som inte är så krångliga. Med droppbevattning och så vidare. Men grunda för det och se till att man förbereder. För det blir torrt.
Mm, så här är det egentligen bevattning varje dag ibland?
Ja, det är det.
Mm.
Och sen är det de här, det ingår ju nästan alltid nu, men att ha schyssta bra takluckor som öppnar och stänger sig. Det är ju väldigt, väldigt bra att ha det.
Just det, och det sker automatiskt.
Ja, det är en sån där gammal, det är ett bivax tror jag det är, i de här som gör att de expanderar av värme. Och då reser sig takluckorna och sen så när det blir svalare så stänger sig luckorna. Så det är jättebra.
Smart.
Sen har ju vi så här sommarvatten bara enkelt indraget och det är också sånt där som är jätteskönt att ha.
Alltså det är avstängt, det är bara sommarvatten?
Alltså det är så fort kärlen, då kan man...
Då rinner det.
Och sen så, men det är ju inte liksom vattenledningar på det sättet.
Jätteinspirerande. Vi ska ta lite bilder så att de som lyssnar får se också.
Sen en annan grej som vi har gjorde då i samband med att vi byggde om den här delen av trädgården. Det var att vi grävde ner en vattentank. Så vi har anslutit våra hängrännor på huset till en 5 kubikmeter stor tank som är nergrävd här uppe i backen.
Ja, och det är ju ett väldigt spännande projekt. För att om man har sett ditt Instagram-konto så har man ju sett den här, ni hade ju grannar som trodde det var typ en mini-ubåt.
Ja, men någonting åt det hållet, en sån badring eller en badflotte som vi grävde ner här. Och det var ju då, jag tror att det var 2 år sedan, så var det en otroligt torr sommar. Och jag kände det att, herregud, här går jag och vattnar med dricksvatten. Det kändes ju helt liksom absurt. Och det kom ingen regn och det var frustrerande tyckte jag. Och då tänkte jag, vi måste hitta någon bra lösning. Och då började jag söka runt. Och då hittade jag en tysk, en svensk agent, men den är tysk tillverkad. En stor vattencistern som är nedgrävd. Och det funkar jättebra. Och då har vi alltså 5000 liter vatten som vi kan vattna med i trädgården. Mm. Och så fylls det på när det regnar och när snön smälter, så får man vatten att vattna med.
Och så är det en pump så att man kan...
Ja, en jätteenkel bra pump bara som man har ner i den här tanken. Och sen så kopplar man in en sån här Gardena-slang i där. Och så nu den här visserligen då eldriven då, men man kanske på sikt kan ha sol... Någon solceller eller någonting sånt där. Utvecklingen går ju framåt.
Ja, det är väldigt inspirerande att
se. Ja, och när vi ändå, det skulle jag verkligen rekommendera. Om man ändå gräver och bökar i trädgården. Att tänk till det här med hur ska vi kunna samla regnvatten. Jag tror att det kommer bli en stor utmaning i framtiden. Alltså just hur ska vi kunna bevattna allting.
Mm. Verkligen, och det är väldigt mycket som kommer ner på tak.
Genom... Ja, men det är ju det. Och att det då samlas hela tiden... det känns som att ha pengar på banken.
Mm. Ja, det förstår jag.
När man har ved i förrådet och när man har vatten i den här vattencisternen, så känner man sig lite rik faktiskt.
Ja, jag är lite avis på det. Du har ju precis startat ditt företag, eller ert företag ska jag säga, Villa Sundahl Trädgård, tillsammans med din man. Jag måste ju fråga, hur känns det att börja jobba tillsammans?
Nej, men det känns faktiskt bra. Jag skrattar lite här. Nej, men det känns jättebra, Svante. Jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt bra. Och vi funkar väldigt bra ihop. Svante skriver ju fantastiska gröna texter. Alltså trädgårdstexter, inredning utomhus. Och att kunna skapa det här liksom, att gröna rum. Både praktiskt i andra... trädgårdar. Det känns jätteroligt. Mm. Så tanken är att vi ska jobba ihop.
Ja. Men det kompletterar ju varandra väldigt bra. För ja. Du sitter ju på faktakunskapen. Och Svante sitter ju också såklart på mycket fakta. Men också kan förmedla det via det skrivna.
Mm, visst. Och jag menar, i framtiden så kanske vi... Det är inte omöjligt att vi tänker oss en bok eller alltså någonting, det här att kunna förmedla både den här gröna kunskapen, alltså rent praktiskt, vad händer i trädgården i maj, vad händer i trädgården i augusti, i oktober, november, och att också det finns skrivet.
Mm.
Och då krävs det ju att någon kan göra det gröna jobbet ute i trädgården och att någon kan liksom skriva det så att det blir snyggt och bra.
Mm. Och nu är du i full gång med uppdrag för privatkunder framförallt.
Ja.
Så det kommer inte finnas lika mycket tid för dig att skriva. Vi som följer dig på Instagram vill ju ha all fakta.
Nej, vi får väl se. Nej, men alltså, jag tänker att det är en väldigt viktig kanal att också synas utåt. Det är ganska intressant det här med sociala medier, för att jag gör ju egentligen ingenting annorlunda idag än vad jag gjorde för 10 år sedan. Det är bara nu att nu visar jag vad jag gör. Men jag har liksom alltid hållit på med att frösa vissa saker och att odla tomater. Alltså beskära och sådana saker. Men nu visar jag det. Så att det är ju egentligen ingenting att nu har jag börjat göra korta filmer här, utan det är bara att jag dokumenterar det på ett annat sätt.
Mm, jättebra information att få.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle titta lite på det. Just de här vanligaste frågorna som du får från dina följare.
Mm.
Jag vet att du får massor med olika frågor.
Mm.
Att du har liksom dagens frågespalt nästan. Om man tar de 5 vanligaste frågorna.
De 5 vanligaste frågorna. Dels är det väl... vad gör du med Agapanthus, Afrikas blå lilja, på vintern? Hur vinterförvarar man dem? Det är... när börjar du så dina verbenafrön?
Ja, men vi måste få svar på ettan där. De står ju här uppe.
Ja. Nej, men Agapanthus mår väldigt bra av att stå ljust och svalt på vintern. Och hittills så har jag hyrt in våra Agapanthusar i ett stort växthus i Tungelsta. Och... Ja, så svalt och ljust på vintern.
Och då funkar det inte att de står här?
Nej, som sagt var, här blir det ju ganska kallt på vintern. Mm. Nu har det som mål att hålla vårt växthus frostfritt den här vintern, vilket jag också lyckades med. Men det var ganska kämpigt ibland när det var så här 15 grader kallt och jag skulle ner och elda mitt i natten. Det såg lite mysigt ut på bild kanske, men det var inte liksom sådär jättemysigt alltid att kliva upp klockan 3 på natten. Men jag gjorde det i alla fall och lyckades med det. Men vi skulle inte få plats med alla våra medelhavsväxter i det här växthuset. Utan så länge vi har de växter vi har så får jag nog åka till min växthuspolare i Tungelsta och vinterförvara. Men Agapanthus, återigen, de mår jättebra av att stå ljus och svalt på vintern.
Och det är så många som är intresserade av att odla sådana.
Ja, det är och den är otroligt vacker. Afrikas blå lilja, det finns ju också vita. Kommer sådana här stänglar med fantastiska blommor på.
Intressant.
Och våra är ju kanske 20 år gamla. Så de har ju hängt med, det är som släktingar. Mm. Det är ju ett motto sådär som jag har, att jag ska inte skaffa mig så mycket nya växter, utan jag ska vårda dem jag har och dela dem hellre. Alltså att inte, jag tycker det är en viktig del så att tänka på, att inte bara köpa nytt och köpa nytt och köpa nytt.
Och sen har vi de här jätteverbenan.
Ja, jätteverbenan. Det är väl också en jättevanlig fråga. Hur förkultiverar, alltså hur sår man jätteverbena? Och det är också sådär, det finns... Egentligen så ska de köldbehandlas när man sår dem. Det vill säga man sår i en låda och sen så kanske de står kallt i en vecka utomhus i januari och får frysa till. Och sen så tar man in dem i värmen och under kanske en växtlampa. Och det här stimulerar ju fröna att gro. Först den här kylan och sen in i värmen. Och sen kanske man måste ställa ut i kylan igen. Så man får hålla på så där lite grann för att få igång fröna.
Oj, oj, oj.
Ja, och det är många som undrar, hur ska man få verbena fröna att gro? Men nu har det kommit en frösort på senare år som inte kräver den här köldbehandlingen. Så att nu är det inte lika krångligt. Men det kan vara som så att för att få jätteverbenan att gro så måste den köldbehandlas. Man kan också ställa i kylskåpet.
Ja, jag har ju inte haft så här mycket jobb för att så mina. Jag har väl köpt den där av tur då.
Ja, just det.
Ren slump, den där enklaste.
Mm.
Jaha. Mm. Det var två frågor. Vad har vi för tredje fråga?
Ja, sen är det också, verbenan frågas jättemycket om man ska toppa den eller inte. Och ibland så har jag toppat mina och ibland har jag inte toppat dem. Det är klart att de blir lite så här tätare och buskigare om man toppar dem. Och sen brukar också många fråga, kan man då spara den här lilla sticklingen som blir när man klipper toppen på jätteverbenan? Och det kan man. Man kan sätta den i jord och den kan gro direkt. Men man kan också sätta den i vatten och så får den rötter.
Mm.
Jag tycker att det kan bli lite pyssligt med det. Men så jag brukar inte spara mina sticklingar.
Du hade ju så många också.
Ja, jag har ett helt gäng ändå.
Sen har du det där med tomater. För du odlar ju otroligt fina tomatplantor.
Ja.
Om man vill ha odla tomater men man har inte det här växthuset.
Mm.
Och man vill ha stor skörd och enkelt. Vad ska man odla då?
Ja, för det första så ska man inte ha så... Jag tycker inte man ska ha så många tomatplantor. För jag får ofta så här frågor från folk som har... Man har 30 olika sorter på sin balkong eller sitt växthus. Och det blir för mycket. Jag tror man tappar lite lusten då. Utan satsa på en eller två bra tomatsorter. Och då får man kolla lite grann så här. Ska man ha dem på sin balkong? Då måste man ju ha en sort som tycker om att stå utomhus. Vissa tomater vill ju bara stå i växthus. Alltså växthustomat eller frilandstomat. Så att man väljer rätt sort.
Står det på förpackningarna?
Ja, det står.
Mm, bra. Mm,
det är bra. Och sen så om man vill ha en riklig skörd. Då tycker jag man ska välja kanske en körsbärstomat. För det kommer oftast lättare de här små tomaterna. Och sen så är det också bra att ha koll på om de ska kyvas eller inte. Det vill säga om det kommer sådana små skott i bladväcken. Då ska man ju ta bort dem för att det tar ju väldigt mycket kraft från själva plantan.
Men det står inte på förpackningarna?
Det står nog om du söker på den sorten så står det att det är en sort som ska kyvas eller inte. Oftast när man köper sådana här busktomater, de ska inte kyvas.
Mm-hmm.
Så de kan ju växa och bli väldigt buskiga.
Men körsbärstomater låter ju som en sort som funkar för både balkong och Lite sådär,
ja, absolut.
All inclusive tomat. Ja. Men de ska inte tjuvnypas.
Nej, generellt så ska de inte det. Men man får nog kolla vilken sort man har.
Ja.
Sen är det ju att vara lite generös med gödsel. Och då är det ju, jag menar, jag använder ofta liksom hönsgödsel som man spär ut i vatten. Så att det blir som en brun sörja. Och så tar man lite grann när man vattnar. Inte för starkt, för då mår de inte så bra. Utan lite lagom sådär.
Mm.
Men hellre gödsla ofta och svagt än typ en gång i månaden. Och nu ska ni få en rejäl kur här. Utan hellre ofta och lite svagt.
Okej. Okay. Mm. Jag odlade ju jättemycket tomater. Jag blev inspirerad av dig och Svante och tänkte jag odlade jättemycket förra året. Och sen planterade jag ut dem i mitt stora land. Mm. Och tänkte att det går nog att plantera tomater i mitt i ett land. Men jag vet inte, jag var så sent ute. Skulle det kunna funka att plantera tomater så?
Ja, om du väljer en frilandstomat som är, liksom, tycker om att stå kanske lite mera, det kan ju vara mer blåsigt, alltså sådana förhållanden. Så absolut finns det tomater som kan funka på friland. Men återigen, man måste veta vilken sort man har.
Mm.
Så att man inte sätter en sån här värmekrävande och som är lite känslig för vindar och sånt ute i ett land. Då är det lite kört.
Mm. Och sen, du odlar ju enormt. Vi sitter bredvid ett helt hav av basilika här.
Mm.
Det förstår jag inte hur du lyckas med, för den är ju inte jättelätt tycker jag.
Nej, men jag tycker inte att den är så knepig. Men det är återigen, alltså, jag har testat så många år och lärt mig. Och framförallt också nu under min utbildning så har jag fått så mycket bekräftat att ja, men gud, det är ju så här det funkar. Ofta så sår man köper en fröpåse någonstans och så är det liksom så där 300 frön i den där påsen. Och så trycker man ner 100 stycken frön i en kruka och tänker att det här blir ju jättemaffigt och bra.
Så men, tänker jag.
Så har jag också gjort jättemånga gånger. Men man lär sig att men det kanske är 5 frön per kruka. För då blir det också, nu visar jag Johanna här. Alltså då får man ju det här att det blir lite lagomt. Men du ser här, kanske 5-10 frön i den här då. Och då får du såna här plantor som är, som trivs och som får plats med rötterna att växa.
Mm. Jag måste ta ett kort här när vi sitter här, för det här var ju bra.
Så basilika är det också många som frågar om, för att dels finns det många olika sorter. Och jag tycker att den här ganska vanliga Genovese tycker jag är en jättehärlig basilika. Sen tycker jag också att folk frågar, men gud, vad gör du med all basilika? Du har ju liksom för ett helt regemente här inne. Nej, men jag tycker också att den här doften är så fantastisk när man liksom känner så här. Sen är det som med basilika, för det kommer också mycket frågor om den, att man måste skörda basilikan. För låter du den bara växa, då blir den ganska lång och gänglig. Och sen kommer den bara blomma. Och då tycker jag att då har basilikan gjort sitt. När den bara blommar, då är liksom livet fulländat för basilikan. Så att det gäller hela tiden att klippa bort topparna så att den inte börjar blomma.
Så en sån här kruka nu som är som, vad kan man säga för er som lyssnar, att det är som en stor, härlig, kraftig kruka som är större än den man köper. Men då klipper du ner dem när du skördar.
Jag klipper här ovanför ett bladväck. Om du ser, den här är perfekt att toppa här.
Mm.
För då kommer det 2 nya där. Och så använder den här och gör pesto eller sallad eller så. Och här kommer då de här nya växa ut och bli jättefina.
Just det, så du går ju inte och skördar alltihopa.
Nej.
En gång. Nej.
Men man får ju liksom, när man har så här många som jag har, då får man ju klippa lite här och där.
Mm. Nej, sen, men det är så här vill man ha det. Och
ja,
tomaterna
den är,
till.
Den är vacker.
Ja.
Sen frågar också många om blyblomman. För att det är ju en sån här växt som inte, vi kan inte ha den utomhus på vintern. Utan på vintern måste den förvaras också då ljust och svalt. Och då är det många som frågar, hur ska jag göra med min blyblomma på vintern? Och då är det enkla svaret att man klipper ner den ganska hårt. Nu ser jag här, visar jag Johanna här att jag har klippt här i höstas. Ganska grovt hårt där.
Ja.
Och sen nu när den har fått lite ny jord och kommit hem i ljuset och värmen, då skjuter den ju nya skott så här. Så det här blir som en stor buske.
Som ett gren, ja. Grunden till grenverket.
Precis. Så de här ska flytta ut snart i lite snygga krukor ute på våran terrass. Och så får de stå där mot en södervägg och bli vackra och få blåa blommor.
Mm. Och de blommorna går ju inte att beskriva, för de är ju någon slags lila
Ja, blå. Nästan sån lavendelblå, himmelsblå liksom. Sen kan man också bli väldigt trött på blyblomman. Vet du, det var en som skrev till mig en gång på Instagram. Så här, hur sjutton kan du liksom tycka att den där blyblomman är så trevlig? För att själva blomman, den klibbar fast lite här och var. Så den kallades för fattigmansbrås. Man kunde liksom ta en sån här blyblomma och så kunde man fästa den på sin kavaj eller blus. Jaha. Eller sådär. Och så var det då liksom, så fastnade den som kardborre nästan. Så ibland när jag kommer in så här så kan jag ha sådär 15 blyblommor i håret och det sitter fastnat överallt.
Jaha.
Nästan som ett klister på dem.
Okej, så den kanske inte är så. Den
vissa blir irriterade just på det där att den fastnar på kläderna, i håret, överallt.
Oj.
Men jag tycker den är underbar, så att jag står ut med det där.
Ja, sen när jag frågade runt bland några som följer dig vad de ville veta, då sa de har någon slags stor kompostkvarn.
Vi har, komposten är ju, det är ju liksom hjärtat i trädgården. En kompost, det är ju där som man kan göra sig av med trädgårdsavfall, alltså allting som man klipper bort, rensar bort, det lägger jag i komposten. Och så med tiden så blir det ny jord, jordförbättrande material. Så att en kompost är ju liksom grunden för att ha en välmående trädgård. Och då har vi lite olika komposter. Dels har vi sådana här öppna komposter där man lägger trädgårdsavfall, man kanske lägger gräsklipp. Allting sånt här som man rensar i trädgården lägger jag där. Kanske gamla tulpaner man slänger ut och sådär lägger man i komposten. Och så blir det jord. Men sen har vi också en som en rullkompost som står liksom som en tunna som ligger på en ställning. Och där lägger vi matrester. Nu äter inte vi så mycket kött i huset där, så att det blir inga kött och rester och så. Men allting annat från köket åker i den. Och den är otroligt effektiv. Dels att det är ett slutet system. Och sen så att man rullar den där gör att materialet i komposten blandar sig. Och sen så blir det sånt som man kan gräva ner.
Men man kan även ha, om man äter kött, kan man även ha i sånt där?
Det kan man också ha. Men man måste vara noga med när man tömmer sin rullkompost att man gräver ner materialet ganska noga i jorden. För att lägger man det liksom ovanpå jorden, då kommer det garanterat råttor.
Ja.
Och det vill man inte ha i sin trädgård.
Det vill man inte ha.
Nej.
Just det.
Någon gång gjorde jag det misstaget att jag la material från rullkomposten ganska ytligt i en annan kompost. Och som ett brev på posten så kom det råttor. Men det har jag lärt mig nu.
Ja, just det. Men du, den sista frågan.
Mm.
Vad blir den som du brukar få?
Ja, sista frågan. Ja, men dels är väl det att jag har odlat tagetes. Och tagetes har ju haft sådär lite dåligt rykte. Speciellt bland oss.
Och som har varit på en kyrkogård.
Ja, men exakt sådär. 70-talister, 60-talister, alltså 80-talister. Alla vi som är uppvuxna då, just som du säger, att det här med, ja, men det var väl en kyrkogårdsblomma. Nu finns det ju så fantastiska andra sorter. Och då har jag odlat en Linnétagetes som blir väldigt, som en stor buske. Ganska skir i bladverket och otroligt vackra blommor. Och den blommar otroligt tacksamt. Så det är många som frågar om den.
Mm, för den sätter du som en, vad kallar man det, en sort?
Ja, jag brukar sätta i en stor trätunna. Så kanske jag har, ja vad kan det vara då, 20 plantor i den. Om man tänker en jättestor trätunna. Och under en säsong så blir det som en stor boll med den här skira Linnétagetes. Den är otroligt vacker. Och så långt ifrån man kan komma de här små kompakta kyrkogårdstagetes.
Mm, ett jättebra tips. Mm. I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på.
Mm.
Finns det någon som du skulle vilja höra mer om?
Ja, alltså jag har ju någon sån här trädgårdsidoler om man säger så. Nej, men jag tycker att Heidi Palmgren är fantastiskt spännande. Hon är en trädgårdsförebild för mig. Och hon har ju drivit Löddeköping i plantskola i många år. Nu är det hennes söner som driver den. Jag tycker att hon har ett fantastiskt formspråk i trädgården. Just det här med struktur och sådär.
Mm, intressant.
Mm, och jag har fått lite så här små komplimanger av henne på Instagram. Jag har också träffat henne när vi var och hälsade på där. Och det värmer otroligt mycket när Heidi säger att jag har gjort någonting bra sådär. Då blir jag jätteglad.
Ja.
Nej, men hon är en... Ja, då skulle jag verkligen se fram emot.
Måste jag kolla upp henne?
Ja.
Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig enklast?
Ja, men då kan man ju på Instagram, Villa Sundahl trädgård. Eller så kan man bara söka på Villa Sundahl, så tror jag vi dyker upp. Kan man gå in på vår hemsida, läsa Svantes trädgårdskrönikor. Som kommer att spegla vad vi gör i våran trädgård just nu. Och följa året runt i Villa Sundahl trädgård. För det är ju det där, återigen, det vi kommer att jobba med. Att skapa de här gröna rummen. Men utgångspunkten är ju våran egen trädgård. Och vad som händer. Och en trädgård är ju inte bara aktiv mellan april och september. Utan jag ser trädgården som en året runt, alla dagar. Att verkligen kunna leva med sin trädgård.
Det låter, jag vill också ha så. Tusen tack, Niklas.
Ja, men tack själv.
Och lycka till nu hela sommaren.
Ja, men tack.
Där poddar finns hittar du drygt 130 avsnitt av Inredningspodden med lika många gäster. De här avsnitten tar upp allt ifrån inredning, design och arkitektur. Det kan vara konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter @inrednings_podden, så missar du inte att se filmerna och bilderna på alla gäster.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.